Men vi människor tillbringar en stor del av vårt vakna liv i arbete. Och jag tror att många vid den här tiden på året känner det rätt så bra att ändå komma in i den vanliga rytmen igen. Men man kan bland människor möta väldigt många olika sätt att se på människans arbete. Den ena extremen är en allergi mot allt arbete. Till exempel en sorts nöjesinriktad livsstil. Den andra extremen är en arbetsnarkomani som flyr alla andra dimensioner av livet. De flesta är förstås däremellan. Men många av dem som finns däremellan ser nog ändå arbetet som ett nödvändigt ont för försörjningens skull. Helst skulle kanske många vilja försöka få ut ett maximum av ersättning för ett minimum av arbete. För livets centrum uppfattas väl ändå ligga i fritiden. Ja, det finns andra som ser arbetet mest som ett medel att höja sin egen status. Eller kanske att förverkliga sig själv. Och ibland är den där attityden knuten till en nedvärderande syn på vissa slags arbeten. Till exempel tungt kroppsarbete eller för den delen hemarbete. En del andra ser kanske arbetet rent av som ett nödvändigt ont i en mer religiös mening. Arbetet, tänker man sig, är en börda som människan har fått för sina synders skull och så blir det tungt. Längtan efter ett paradistillstånd som man föreställer sig förresten helt arbetslöst finns där under ytan. Ja, det är många olika tankar och känslor kring arbetet. Men i vårt samhälle finns ändå en sorts underström av insikt att arbetet hör till människans identitet. Vi frågar barn, vad ska du bli när du blir stor? Och vi förväntar oss att höra barnets tankar om ett framtida yrke. Arbetslöshet bekämpas i samhället av flera skäl, men bland annat därför att man ser att människor inte mår bra av den. Arbetet hör på något sätt ändå till livets mening, för människan vill behövas. I allt det här så kanske vi kan ställa frågan vad Bibeln lär, eller ja, kanske rent av vad församlingen lär eller har att säga om arbetet. Då kanske en del tänker så här, ja, men i varje arbete och på varje arbetsplats så kan vi berätta om Gud och frälsningen för arbetskamrater och andra vi möter genom vårt arbete. Och det är förstås bra om det görs på ett visst sätt, men jag ska inte tala om det idag. För det är inte det som ger själva arbetet dess grundläggande värde. Och ämnet idag är ju vad Bibeln säger om själva arbetet, om människans dagliga gärning. Vad Bibeln säger, ja, därför så avstår jag också, men även av tidsskäl förstås, från att kommentera sånt som gäller de stora samhällsförändringarna som påverkar arbetet över historisk tid och över vår tid. Det är ju svåra frågor och Bibeln har givetvis inga detaljerade praktiska lösningar på alla moderna ekonomiska och politiska frågor. Men det jag vill göra idag, det är att stanna till vid sju bibliska stationer, om jag kan säga så. Ja, en vanlig predikan borde ju ha tre punkter. Men om man nu inte har tre så är väl sju en bra siffra. Ja, om de inte varje avdelning blir lika lång som de där tre. Ja. Skapelsen, syndafallet, gamla förbundets tid, Jesus, Paulus och Paulus fördjupade syn på arbetet och till sist några tillämpningar. Så jag hoppas att vi under någon knapp halvtimme eller sådär kan vandra förbi de här sju bibliska stationerna och ta upp någonting från varje station där om arbetets värde och mening i Bibelns ljus. Och nu tar jag hjälp av Kristin och Viktor som sitter här framme med en mikrofon i handen. Och inför varje sån här station så kommer en av dem att läsa en bibelvers eller ett par som anknyter till den. Och den första stationen är alltså skapelsen. Och nu lyssnar vi.
Herren Gud tog människan och satte henne i Edens trädgård att bruka och vårda den.
Skapelseberättelsen börjar inte med människan utan med den Gud som handlar. Vi kanske skulle kunna säga arbetar. Som skapar allt det som är förutsättningarna för människans liv. Solen, vattnet, marken, växterna, djuren. Och sen sattes människan att råda över den övriga skapelsen som vi läser i första kapitlet. Och det innebar förstås inte en allmän rätt att exploatera naturen omkring. Det var ett uppdrag att förvalta skapelsen. Att göra det som Guds tjänare. Och därför så skulle det ju göras enligt Guds intentioner. I början av det andra kapitlet så framgår det att det där handlade först om att odla jorden. För när jorden beskrivs i första Moseboks andra kapitel, i vers 5 så står det: ingen människa fanns som kunde odla den. Men Gud formade människan av jord från marken och blåste in liv i henne. Och så gavs hon ett precis uppdrag. Och det allra första var att odla. Och vi hörde, Herren Gud tog människan och satte henne i trädgården att bruka och vårda den. Ja, Gud arbetar i skapelsen, i upprätthållandet av skapelsen och i dess frälsning. Och människan skapad till Guds avbild fick en särställning som Guds medarbetare. Guds förvaltare. Och även om de grundläggande livsbetingelserna, som jag räknade upp några av, var gåvor från Gud, så skulle inte människan sitta där med händerna i kors bara i väntan på att Gud skulle ge henne allt hon behövde. Nej, hon skulle bruka och vårda eller ta vara på trädgården för sitt uppehälle. Eftersom kapitel 2 kommer före kapitel 3 så ser vi att arbetet fanns före syndafallet. Arbetet är alltså inte, som en del har för sig, inte bara i Afrika, är inte ett resultat av synden eller ett straff för syndafallet, utan arbetet är en del av Guds syfte och bestämmelse för människan. Arbetet hör alltså till hennes skapelsegivna natur och är ett uppdrag från skapelsens Gud. I det här uppdraget ingick vidare uppgifter än bara odla och ta vara på trädgården. Mot slutet av det andra kapitlet så dras människan in i ett intellektuellt arbete. Att observera djuren och fåglarna och se vad som var karaktäristiskt för dem och så sammanfatta det i ett namn. Och så läser vi där: varje levande varelse fick det namn som mannen gav den. Vilket förtroende från Gud. Och där har vi förstås den bibliska grunden för människans vetenskapliga arbete i förhållande till naturen. Samtidigt som det uttrycker just människans överordnade ställning som Guds förvaltare. Vi kan summera den här första stationen så här: arbete innebär att förvalta det skapelsegivna, att utveckla dess inneboende möjligheter. Och det är gudagivet, alltså något gott. Så det finns med i det här uttrycket vi har i slutet på första kapitlet, första Mosebok 1. Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott. Och det här måste bestämma vår grundattityd till arbetet som sådant. Men nu kommer vi till andra stationen, syndafallet. Varsågod.
Förbannad ska marken vara för din skull. Med möda ska du hämta din näring från den så länge du lever. Törne och tistel ska den ge dig. Du ska äta av växterna på marken. Du ska slita för ditt bröd i ditt anletes svett tills du vänder åter till jorden.
I och med syndafallet så förändrades något i den här situationen. Människan gjorde uppror mot sin förvaltarroll och ville bli lik Gud. Och vad fick det då för konsekvenser? Ja, i relation till det vi talar om idag, skaparens syfte med arbetet snedvreds av synden och arbetet blev mödosamt. Människan bröt mot testet på den fria lydnaden för sin skapare. Och det innebar att hon förklarade sig självständig, autonom i förhållande till Gud. Och därmed drog sig Gud tillbaka från en del av sin roll och människan fick som hon ville. Hon vände sig själv bort från Guds välsignelse. Människans självständighetsförklaring gentemot Gud innebar inte att Guds gåvor från den omgivande naturen drogs bort. Men just att arbetet blev en börda eller en mödosam strävan för livsuppehållet. Upproret mot Gud skapade en sån störning i kosmos med kaos, död och ondska att det även påverkade själva villkoren för det mänskliga arbetet. Och det symboliseras av uttrycket att marken ska ge törne och tistel. Som människan får kämpa med. Den fortsatta berättelsen om Kain och Abel visar hur människans arbete även blir skådeplats för girig själviskhet. För avund. Ja, till och med brödra, gräl och våld. Och det leder till Guds dom över Kain. Sju kapitel senare ser vi hur Guds dom drabbar det självförhärligande mänskliga Babels tornprojektet. De som sa, låt oss bygga ett torn som når ända upp till himlen. Vårt namn ska bli känt. Om vi backar till första Mosebok 5 så ser vi hur människor också hela vägen genom historien har velat få lättnad i sitt mödosamma arbete. Lemek gav namnet Noa åt sin son. Ty läser vi, denne ska ge oss lättnad i vårt arbete och vår möda när vi brukar jorden som Herren har förbannat. Ja, det var hans förhoppning. Men han undvek nogsamt att beklaga människans roll i det där, utan noterade bara Guds reaktion. Det är ett typiskt uttryck för hur människans tillstånd i synd genom tiderna har påverkat också hennes syn på arbetet. Så att hon helst skulle vilja undvika det. Och människan har nog genom tiderna ofta drömt om att uppnå ett nytt paradistillstånd i en utopisk värld. Men förstås skapad av människan själv genom konstanta framsteg. Där hon inte sen behöver arbeta alls utan bara ha en lyckotillvaro utan möda. Där hon kan ha allmänt trevligt och roa sig. Men i slutet av första Moseboks tredje kapitel så ser vi att den vägen tillbaka till paradiset, om vi ska använda det ordet, är stängd. Den vägen öppnas bara av Gud själv vid historiens slut i en ny himmel och en ny jord. Där, enligt Uppenbarelseboken, ingen förbannelse ska finnas mer. Alltså inte heller markens förbannelse. Och där därför livets träd kommer att ge skörd varje månad. Om det nu finns någon form av arbete där, så är det i alla fall inte förknippat med möda och besvär. Men vad gäller då till dess? Vi kommer till vår tredje station.
6 dagar ska du arbeta och sköta alla dina sysslor. Men den sjunde dagen är Herrens, din Guds, sabbat. Då ska du inte utföra något arbete, varken du eller din son eller din dotter, din slav eller slavinna, din boskap eller invandraren i dina städer.
Gamla förbundets tid, vår tredje station här. Ja, vi ser av resten av Gamla testamentet att människans uppror inte upphäver den gudomliga ordningen. 6 dagar ska du arbeta och förrätta alla dina sysslor. Genom arbete förvärvar eller förtjänar människan sitt dagliga bröd, föda, kläder, hem och vad det nu är. Genom arbete ordnar hon sitt gemensamma liv i samhällen. Det här arbetet är en gudomlig ordning för människans liv. Och är det en gudomlig ordning, så vet vi att den är till för människans bästa. Redan i första Mosebokens 4:e kapitel, direkt efter syndafallsberättelsen, så omnämns flera arbetstyper eller yrken. Kain var herde och senare stadsbyggare. Abel var jordbrukare, Javal var boskapsuppfödare, Juval var musiker, Tuval Kain var smed, och så där fortsätter det. Genom hela Bibeln. En författare har faktiskt listat alla sorts yrken och arbeten. Det behöver inte vara lönarbeten allt förstås givetvis, men alla sorts arbeten och yrken som omnämns i Bibeln. Och det är en otroligt lång lista. Men genom hela Gamla testamentet så ses rytmen mellan just arbete och vila för människan som något helt nödvändigt och normalt. Och i Psaltaren 104 så kan man se att den här rytmen är lika normal som tidens och naturens gång. Lika normal som solen går upp och ner, som månen kommer och visar sig och försvinner. Solen går upp och människan går ut till sina sysslor och arbetar tills kvällen kommer. Det är något helt naturligt. Arbetet som grundbult i människans liv får en begränsning genom sabbaten, som vi hörde. Vilodagens betydelse för en biblisk syn på arbetet är att den klart uttrycker att arbetet är inte livets hela innehåll och mening. Och att människan alltså ges en regelbundet återkommande möjlighet att besinna sin roll just som förvaltare inför Gud. Och huvudpoängen här är att människan ska se hela sitt liv och alltså också sitt arbete i relation till det dubbla kärleksbudet. Att älska Gud och att älska sin nästa eller medmänniska. I Gamla testamentet finns alltså ingen nedvärderande syn på arbetet, och särskilt inte på kroppsarbetet som det fanns hos grekerna. Eftersom rabbinerna i den senare judendomen inte hade någon inkomst av sin undervisning, så livnärde de sig av förvärvsarbete, ofta ett hantverk. Och en rabbin uttryckte den allmänna hållningen genom att säga att människan ska vinnlägga sig om 4 saker. Guds lag, de goda gärningarna, bönen och det jordiska yrkesarbetet. Trots den möda som ändå då är varit och är förknippat med arbetet, så noterar Predikareboken att det ändå finns glädje i arbetet. I mitt arbete fann jag glädje. Den lönen fick jag för min möda. Inte minst hos profeterna blir det också tydligt att Gud fördömer dem som förstärker arbetets möda genom att lägga omänskliga arbetsvillkor på arbetare och inte ge dem en rättmätig lön. Där har vi med oss några tankegångar från Gamla förbundets tid. Nu kommer vi till den 4:e stationen, Nya testamentet, Jesus.
Är det inte snickaren, Marias son och bror till Jakob och Josef och Judas och Simon? Bor inte hans systrar här hos oss? Så blev han en stötesten för dem.
Ja, att arbetet är en grundbult i människans liv bekräftas ju av Jesu eget exempel. När Gud blev människa gick han in under arbetet som en del av människans villkor. Och han gjorde det så pass länge och så pass konsekvent att när han sen började sin förkunnargärning, då undrade grannarna i Nasaret, är han inte snickaren? Det är ju så vi känner igen honom. Vad händer nu? Jesus gick i Josefs fotspår och blev hantverkare. Här har man i kristen tradition sagt, uttryckt det så här. Han helgade under en stor del av sitt liv det vanliga arbetet. Genom att han, Gud, Guds son, Jesus Kristus, arbetade som bysnickare i Nasaret. Innan han sen ägnade, som vi vet, några år åt sin särskilda kallelse. Och särskilt i många av Jesu liknelser så ser vi att han var bekant med arbetslivets både glädje och möda. Men Jesus låter också höra en annan ton. Han uppmanar sina lärjungar att inspireras i tro och förtröstan på det de kan observera i naturen. Tänk på korparna. De varken sår eller skördar. De har varken förrådskammare eller lador. Men Gud föder dem. Tänk på liljorna, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Här ger ju inte Jesus förstås en frisedel från allt arbete. Men han lägger in ett ord som visar att arbetet ska inte få bli ett tungt krav för oss. Tro och förtröstan på Guds skaparen kan genomtränga även mödan med mer glädje. Femte stationen. Fortfarande Nya testamentet, men nu Paulus.
Sätt en ära i att leva lugnt och stilla. Sköt ett eget och arbeta med era händer så som vi har föreskrivit er. Lever ni på det sättet vinner ni de utomståendes aktning och blir inte beroende av någon.
Som farisee så utövade ju Paulus enligt gängse praxis också ett yrke. Han var tältmakare eller sadelmakare som det står i nyare översättningar. Han jobbade med skinn och han fortsatte med det även som apostel. Han såg att det här till och med var en fördel i relation till nykristna och särskilt i den grekiska världen där man såg ner på arbete och alldeles särskilt kroppsarbete. Så här läser vi i Apostlagärningarna 20 att Paulus uttrycker sig. Ni vet själva att dessa händer har sörjt för mina egna och mina följeslagares behov. I allt har jag visat er att ni genom att arbeta på ett sådant sätt ska ta er an det svaga med Herren Jesu egna ord i minne. Det är saligare att ge än att få. Där fick Paulus in två olika aspekter på arbetets syfte. Den egna försörjningen och den möjlighet det ger att visa omsorg om medmänniskor i behov. Han undervisar de kristna i Thessalonike, som vi hörde, om att de ska förtjäna sitt eget levebröd. Vi manar er, skriver han. Sätt en ära i att leva lugnt och stilla, sköta ert eget och arbeta med era händer så som vi föreskrivit er. Lever ni på det sättet, vinner ni det utomståendes aktning och blir inte beroende av någon. Det här följdes inte alltid av alla i Thessaloniki-församlingen och därför så skriver Paulus i sitt andra brev igen och här nu om sitt eget föredöme som en som arbetade. Och han förmanar skarpt sådana som lever utan ordning, som han uttrycker det, och inte vill arbeta. Observera att Paulus skrev den som inte vill arbeta. Det handlar alltså inte om de som av olika anledningar inte kan arbeta. Paulus är mån om att förklara att arbetets livsordning gäller. medan vi väntar på Kristi återkomst. Vi får inte föregripa en fullbordan i himmelriket, om man nu ser det som ett liv utan arbete, i varje fall utan möda. Men det är inte vår roll att här och nu föregripa. Sjätte stationen, Nya testamentet, och nu ser vi på en fördjupad syn som Paulus också kommer fram med.
Vad ni gör ska ni göra helhjärtat. Det gäller ju Herren och inte människor.
Ja, genom Guds nåd så får arbetet en ny dimension också för de troende i den grekiska kulturmiljön som jag redan har antytt lite om. Arbetet gagnar nämligen inte bara den egna försörjningen utan gagnar andra människor, kända och okända, och är därför en del av nästan kärleken. Den ger också en möjlighet att dela med sig, det har vi sett. Men arbetet är även en del av kärleken till Gud. Det är i ett sammanhang som om tjänares arbete som Paulus skriver det här ordet vi hörde. Vad ni gör ska ni göra helhjärtat. Det gäller ju Herren och inte människor. Inte bara människor. Paulus uppmanar alltså de troende att arbeta som om man tjänar Herren. Inte bara sin arbetsgivare och ännu mindre bara sina egna själviska intressen. Här anknyter ju Paulus igen till människans förvaltarroll i skapelsen. Men också till att Jesus kallar sina lärjungar att låta delaktigheten i hans seger över kaos, död och förbannelse återspeglas i deras liv och alltså även i deras arbete. Har ni tänkt på förresten att Jesus in i döden bar en krona av törne? Törne som symboliserade förbannelsen. När arbetet utförs med den inre övertygelsen att det gäller ju Herren, då får det en sån kvalitet. Att själva arbetet blir ett indirekt vittnesbörd. Då vinner man, som Paulus skriver, det utomståendes aktning och de attraheras till tro. I Titusbrevet så uppmanar Paulus kristna arbetare att alltid visa sig goda och trogna i själva arbetet. Så att de på alla sätt är en prydnad för Guds, vår frälsares, lära. Nu är vi redan vid sjunde stationen. Och där var det ingen bibelvers, just det. För där var det några tillämpningar för oss idag. Vi kan tjäna Gud i olika arbeten med olika kallelser eller olika kall. Och vi ska inte värdera de här utifrån någon sorts skillnad som vi lätt gör mellan andliga och profana arbeten. Alla arbeten står in under vår förvaltarroll inför Gud. Yrkesval blir en fråga om hur man med de anlag och förmågor som Gud skaparen gett oss, både naturgåvor och andliga gåvor, bäst betjänar medmänniskan och förhärligar Gud. Men arbetet är förstås när det är som bäst också för personlig utveckling. Som kan leda till att man får erkännanden och man får glädjen av att uppleva att man behövs. Och om man går vidare i arbetslivet, kanske rent av byter arbete, kan det ju ses som ett naturligt sätt att växa in i uppgifter som Gud gett oss resurser att utföra. Och vi måste ju också inse att både livssituation och yttre omständigheter kan begränsa oss, för en viss tid i alla fall. En fråga som ofta dyker upp är frågan om det finns omöjliga jobb för en kristen. Jobb som man inte kan göra inför Herren. Som att det gäller Herren. Ja, den frågan måste tas på allvar. Men i varje hedervärt arbete så kan människan reflektera Guds karaktär. Om attityderna i arbetet får präglas av kärlek och rättfärdighet, ärlighet och värdighet, helhjärtenhet och förnöjsamhet. Arbetets kvalitet blir ett viktigare vittnesbörd än våra ord. Som Martin Luther formulerade det. Öppna era öron nu. En kristen skomakare gör inte skor med kors på. Han gör bra skor som blir till glädje för medmänniskan. Bibelns Daniel är också ett föredöme. Ni kanske kommer ihåg att när man försökte komma åt honom genom att hitta något i hans arbete att anklaga honom för där i främmande land, så gick det inte. Och vi läser i Daniel 6 och 4. Daniel var så pålitlig att man inte kunde beslå honom med minsta fel eller oegentlighet. Och därför börjar man istället angripa hans trosutövning. Ja, utifrån de här bibliska principerna som vi har fångat upp lite på de här 7 stationerna, så får vi tänka igenom vår egen syn på vårt arbete. Utifrån att vår vardagstjänst är en del av vårt gensvar till Gud. Men vi får ju förstås ta med oss många av de här svåra frågorna kring arbetet och dess möda. Arbetsmiljö, arbetsvillkor, arbetslöshet, lönenivåer och så vidare och så vidare. Men inte minst om hur det vi gör och producerar på något sätt i vårt arbete gagnar våra medmänniskor. 3 frågor som jag skickar med. Bidrar arbetet som jag utför till att fylla ett verkligt mänskligt behov? Det kan finnas andra typer av arbete. Är det kvalitet på det som jag bidrar till att få fram genom mitt arbete? Och är arbetet något som jag kan leva för att utföra? Eller är det något som jag bara utför för att kunna leva? Jag tycker att församlingen har en stor uppgift att bidra till allt det här i undervisning, samtal och i handlingar. I syfte att arbeta för att alla ska bli ett led i förverkligandet av deras livs bestämmelse. En tjänst åt medmänniskan och till Guds förhärligande. Och nu hade jag tänkt att avsluta med en bön som skulle komma på väggen och som ni då skulle få ansluta i om ni så vill. Och de som vill och hinner kan slå upp psalmer och sånger nummer 674. Den är skriven av Birgit Karlsson, pastor och tidigare missionsföreståndare i Svenska Baptistsamfundet. Det är en av bara 3-4 sånger i hela denna tjocka sångbok som handlar om människans vardagsarbete. Ja, ni får dra era egna slutsatser. 674. Ni får gärna be med mig. För dagens krav och handens kraft jag tacksamt lovar dig. När till min gärning glad jag går, jag ber, välsigna mig. Låt handens kraft, låt ögats ljus, låt tankens klarhet tjäna dig. Min arbetsdag du värde ger, min vardag blir en fest. Och därför, Herre, nu jag ber, kom, var en daglig gäst. Låt handens kraft, låt ögats ljus, låt tankens klarhet tjäna dig. O, låt din glädje vara min, ge frid och arbetsro, och slut mig i din kärlek in, bevara mig i tro. Låt handens kraft, låt ögats ljus, låt tankens klarhet tjäna dig. Amen.